Vilken fantastisk sång. Vid dina fötter. Där får vi stanna till den här stunden. Vid Jesu fötter. Och låta han få beröra oss. Och låta han få tala till oss. Jag ska börja någon annanstans. Eller vid Jesu fötter ska vi såklart börja, men jag ska börja någon annanstans än det jag hade tänkt börja. Ett bibelord som jag har läst vid flera olika tillfällen den här veckan är från Efesierbrevets 3:e kapitel. Och jag vill börja där idag med. Står det så här i Efesierbrevet 3 från vers 14 och framåt. Därför böjer jag mina knän inför Fadern. Han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evighetens evighet. Amen. Där är väl gott att börja. Vi får böja våra knän inför Fadern och tacka honom för den här stunden. Ja, himmelska Fader, jag bara tackar dig för att vi får komma här inför dig. Låta din ande få beröra oss den här morgonen. Vi bara öppna upp våra liv för dig. Vi vill sträcka oss ner och böja oss ner vid dina fötter, Herre. Och låta dig få vidröra oss och tala till oss. Amen. I torsdags, för er som är med på den här kvällsbibelskolan, så presenterade Elinor, som har hand om det, en YouTube-kanal som heter The Bible Project. Alltså, för en del kanske YouTube fortfarande är så här ställe där man kollar på gulliga katter. Så, men YouTube är så långt mycket mer idag. Och den här kanalen är... de gör väldigt proffsiga filmer som på ett väldigt tydligt illustrativt sätt förklarar Bibeln och dess innehåll och sådär. Under olika teman och olika ämnen. Så det kan ni kolla in om ni vill. Det är väldigt bra. Men jag har en annan favoritkanal på YouTube som kanske inte är lika from. men likväl kan det vara väldigt inspirerande. Den heter Yes Theory. Alltså ja-teorin. De har som slogan seek discomfort, sök obehag, och det kan ju tyckas väldigt, väldigt märkligt så, men i stort så går deras kanal ut på att de utmanar främlingar och sig själva att säga ja till saker som, ja, men till exempel i början när de var ganska liten då, så om de går upp till en främling och frågar: hej, ska vi gå och äta donuts tillsammans? Kan ju tyckas väldigt märkligt, men samtidigt så kan man lära sig något väldigt mycket av det, att bara bryta vardagen och gå och äta donuts med någon man inte alls känner. Eller de har frågat främlingar att de tagit en taxi: hej, skulle du vilja hänga med och hoppa fallskärm nu med en gång? Och så har de gjort det. Och allting som de har gjort, jag ska inte stå och göra reklam för hela deras kanal, för allt kanske inte är så eftersträvansvärt, men just själva tanken att säga ja till saker man tvekar inför men ändå känner att det här jag skulle göra, det är ändå, tänker jag, något positivt. Och deras kanal har växt ganska mycket, och med sponsorer och sådär, allting som kommer till, så växer ju också möjligheten att göra större saker. Nyligen såg jag en film där de gick upp till två främlingar. En i Stockholm och en i USA i Texas någonstans. Och så frågar de, hej, skulle du vilja byta liv med en främling under 72 timmar? Det tog ett tag innan de hittade två som var villiga att göra det. Men så fick de här två åka då till varandras lägenheter och bo där och umgås med deras vänner och allt vad de gjorde. Det är märkligt hur inspirerande detta var för de här två personerna. Speciellt en berättade efteråt hur liksom livet helt förändrades för honom. Bara för att han sa ja till något som lät tokigast i hela världen. Jag ska visa ett litet klipp ifrån deras kanal. Där de utmanade en av världens mest kända skådespelare som heter Will Smith. De utmanade honom att hoppa bungee jump med dem ifrån en helikopter. En utmaning som han till slut accepterade. Det var många som tryckte på det. Och så gjorde de det då över Grand Canyon. Vi ska kolla här på när han som heter Amar som är med från Yes Theory när han hoppar. Bara för att få en liten känsla för hela det här. Och för att det är roligt också. Wow. Någon som blir sugen? Vi pausar där lite och försöker vi behålla den här känslan så ska vi återkomma till den om en stund. Vi ska gå till dagens bibeltext som kan tyckas ha ingenting med det här att göra. Men vi får se vart det tar oss. Vi ska läsa från andra Mosebok idag, kapitel 17. Och det sammanhang som vi befinner oss i här, det är mitt i Israels ökenvandring. De har gått igenom Röda havet, de har liksom undkommit Egyptens arméer. De har sett hur Gud har lett dem dag som natt med molnpelare och eldpelare och allt vad det är. De har sett hur Gud har försett dem med både manna och så här, vad heter det, vaktlar. De har varit med om att befinna sig på plats utan vatten. Där de törstiga som aldrig förr då får se hur Gud låter vatten komma fram ur klippan så att de kan släcka sin törst. Och sen händer detta då. Jag läser från andra Mosebok kapitel 17. Och vers 8. Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sa Mose till Josua, välj ut manskap åt oss och dra ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Medan Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Mose händer blev tunga tog de därför en sten och la under honom. Och han satte sig på den. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer en på var sida. Så hölls hans händer stadiga tills solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Herren sa till Mose, skriv upp detta i boken så att ni inte glömmer det. Och inpränta det hos Josua. För jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen. Och Mose byggde ett altare och gav det namnet Herren mitt baner. Han sa, en hand har lyfts mot Herrens tron. Herren ska strida mot Amalek från släkte till släkte. Herren mitt baner. Till en början med, jag ska inte gå in på hur varför han var tvungen att hålla upp handen eller sådär. Det tar vi en annan gång. Jag har listat ut det. Men just bara själva grejen. tänker jag det är så vacker bild där, att när Mose inte orkar själv, då ser de runt omkring honom, ser de till att ordna så att han kan fortsätta att hålla upp handen. De tar fram någonting för han att sitta på. De hjälper till att hålla upp hans hand med den här staven då, som på något sätt gjorde att de fick övertaget. Och jag tänker det blir så också en så stark församlingsbild, att där vi får se någon av oss är svag, så får vi komma upp och försöka hjälpa på det sätt vi kan. Att vi får dra fram den sten som vi ser, så att denna person kan få vila. Och så kan vi få se runt omkring, hur kan jag hjälpa till och lyfta upp dess händer. Men om vi går till det här som vi ska fokusera på idag. Mose bygger det här altaret och han ger det namnet Herren mitt baner. Vad är ett baner? Ibland så läser vi sådana här ord, men vad är detta? Och så bara tankar vi vidare. Läser vi Bibel 2000, jag läser Folkbibeln här, den nya översättningen. Läser vi Bibel 2000 så översätter de det till fälttecken. Herren mitt fälttecken. Det skulle kunna gå att jämföra med våra flaggor idag. Det är ett slags baner. Banderoll kanske kommer från det ordet, jag vet inte. Men det som de använde som baner på den här tiden, det hade ingen likhet med de flaggor vi använder idag. De kunde vara gjorda av trä eller metall eller prydda med figurer av olika sätt. Sådär, föreställande olika heliga symboler och sådär. Men syftet med ett baner, det var att samla, att leda och att inge mod hos trupperna i krig. Och under Israels ökenvandring här som vi befinner oss i, då hade varje familj hade sitt eget baner eller sitt eget fälttecken. Här har vi ju vårat baner, tänker jag, korset. Det är vårt baner. Men nu då här, efter det som har hänt, Mose och Josua i det här sammanhanget, där det så blir tydligt, det har blivit verkligen synligt att det var Gud som gav dem segern. Så som man så ofta gjorde på den här tiden, så bygger Mose ett altare. Och så ger han det namnet Herren mitt baner, Herren mitt fälttecken. För det uttrycker ju någonting om vem Gud är. Det reflekterar Guds karaktär, hur Gud visade sig i den stunden. Och så detta är Moses sätt att vittna om vad Gud har gjort i hans liv. Det var inte genom egen kraft. Det var inte genom hans egen familjs baner de segrade, utan det var genom Herren. Herren är mitt baner. Herren är den som ger mig seger. Det är det som Mose vill uttrycka där. Och idag, vi har inga amalekiter att strida mot. Det är kanske inte så ofta vi gör det. Men idag, vi är här också idag som Guds folk. Och Paulus, han beskriver i första Korintherbrevet, så beskriver han en kamp som vi kanske ofta utkämpar. Och då tänker jag, då får vi ta med oss detta dit. Då vill jag läsa från första Korintherbrevet kapitel 15 och vers 54. Och framåt så står det så här. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Jesus har segrat över döden, över synden, över allting som vill begränsa våra liv. Och där har vi vårt baner, vårt fälttecken som vill peka på detta gång efter gång. Här har vi vårt baner. Vi kanske att vi förlorar en rond ibland. Kanske att vi förlorar, om man får använda boxningstermer, vi förlorar en rond ibland, men den slutliga segern, den är alltid, går alltid till Jesus. Som Paulus skrev här, ingenting, att er möda i Herren inte är förgäves, ingenting vi gör för Herren är förgäves. Och vi får med samma stolthet som Mose byggde sitt altare, så får vi stämma in i samma kör och tacka Gud, tacka Jesus att segern är vunnen. Även om vi ibland kanske har väldigt svårt för det. Jag satt och kollade igår kväll lite på fotboll. Sverige spelade mot vilken nu var? Malta. och efter en sån match är det många som går och viftar med svenska flaggor. Och man gör det med stolthet, man gör det med glädje. För ja, men det, man har varit med om någonting som man tyckte var fantastiskt. Och kanske är det lätt att göra det, för man vet att alla vet varför jag viftar i den här flaggan. Alla vet varför jag går runt och är glad svensk vid sådana här tillfällen. Men tänk om ingen hade, eller bara väldigt få människor hade vetat om vad fotboll var för något. Och ingen hade vetat om att det hade spelats en match. Då hade det kanske inte varit lika lätt att gå och vifta med den här flaggan. Då hade man kanske känt sig lite konstig och lite dum. Men är man väldigt glad för den segern så vill man ändå likväl vifta. Och kanske är det så det är i Sverige idag. Att det är många som inte vet. Vi lever i ett samhälle där Gud är distanserad. Där Jesus är främmande. Kanske är det som är orsaken till att vi också tvekar med att lyfta upp vårt segertecken. Men betyder det att vi ska göra det mindre? Jag tror inte det. Jag tror kanske att det behöver vara tvärtom. Om vi bläddrar till nästa brev, andra Korintierbrevet, så skriver Paulus så här i kapitel 2 och vers 14. Vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Känner ni hur det luktar att lunchen är nere på gång? Doften kommer upp ända hit, eller hur? Jag kände det när jag satt här innan. Och det luktar gott, eller hur? Det luktar gott. På samma sätt får vi vara Jesu Kristi doft. Vad stod det? Väldoft. Vi är en Kristi väldoft inför Gud. Vi har så lätt vi att stanna vid dem. Men vad ska de tänka? Vad ska de tro? Jag kan inte förklara detta. Jag kan inte förklara det här. Men var en väldoft. Var en Kristi väldoft. Det klarar alla. Tillbaka till det här filmklippet vi kollade på här. Det hör inte till vanligheten att jag citerar Will Smith i en predikan. Men jag ska göra det nu. För efter han, killen här, hade hoppat så hoppade Will också. Och så han gjorde detta i samband med han fyllde 50, tror jag. Och så hade han ett tal inför sin familj och släkt där efteråt. Och då filmar han det antagligen. Han har någon egen kanal. Så. I alla fall så skulle jag vilja bara citera lite vad han sa där. När han relaterade till det som när han hoppade själv då. Säger han så här. Och när jag var där uppe och jag hoppade så insåg jag, du vet, det är kul och det är spännande. Och det finns något mytologiskt med att konfrontera döden, eller hur? För hur mycket vi än skrattar och lika mycket som vi har kul, så är det verkligen den känslomässiga konfrontationen med döden. Du vet, jag är 50 år nu och jag måste säga att du måste kunna släppa taget. Du måste kunna ta sikte på det du drömmer om. Du måste kunna ta sikte på det med den kärleken som vill i det livet som du vill bygga. Tvekan är det som verkligen krossar chansen att få dina drömmar uppfyllda. Eller hur? Ögonblicket när du skjuter ifrån och släpper taget, det är ren terror. Och i det ögonblick du faller, du är borta. Det finns verkligen ingenting du kan göra. Och precis som i livet finns det inget att hålla fast vid. Och vi försöker alla hålla fast vid något. Du försöker hålla fast vid en idé eller försöker hålla fast vid en person. Och det finns inget att hålla fast vid. Och vi måste bara bli bekväma att falla. Att veta att det inte finns någonting som vi kommer slå emot. Eller? Det är tanken. Det är som att livet är farligt. Och det enda sättet att verkligen njuta av det, det är att hoppa och att vara fri. Jag tyckte det var något poetiskt vackert i det på något sätt. Liksom. För så här kanske väldigt många också känner inför att dela sin tro med andra. Man står där på kanten av helikoptern och man vet inte om repen kommer hålla. Man står där på kanten och man kanske inte vet, tänk om jag slår huvudet i botten på ravinen. Det är som att falla handlöst utan att veta om de här repen håller eller inte. Och många litar inte på det ett enda ögonblick. Men Jesus är det säkraste bungyrep som finns. Om du kliver ur din bekväma helikopter. Ja visst, det kan kännas som att man faller ett tag. Det kan kännas som att man har satt hela sitt liv på spel. Det kan kännas som att man försvinner ner där under ytan, ner i den djupaste ravin. Men du är i trygga händer. Jesus har dig i sitt fasta grepp. Det kan gunga lite och svaja lite, men du kommer alltid upp igen. Jesus, han ser alltid till att du kommer upp igen. För Jesus är vårt baner. Jesus är vårt segertecken. Och Jesus är vårt bangerep. Och det får vi lita på. Och det är gott att få känna det. Och ibland så är det värt det där klivet. Det är läskigt ibland att möta. Bara att säga till sin vän. Men jag vet vad, jag tror att Gud älskar dig. Det kan kännas som att det kommer förändra hela mitt liv. Men det är värt det. För den människan, men också för dig. Och kanske att det gungar till lite i din relation. Men det kommer att komma upp igen. Det är jag fast övertygad om. Så våga ta klivet. Våga lita på att repen håller. Våga lita på att Jesus är ditt segertecken. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du är här. Helige Ande, tack för att du vill göra något i våra liv, Herre. Du ser våra vänner vi har som inte känner dig. Herre, hjälp oss idag att få komma hem och möta dem när det nu blir i veckan. Att få vara din väldoft, Herre. Tack för att din väldoft är så god, Herre. Låt det få vara den vi fokuserar på, så kan vi lägga alla krångliga frågor åt sidan, Herre. Låt oss börja med det, att få vara din väldoft, Herre. Tack för den banala bilden om att hoppa från en helikopter, Herre. Men jag vet att du kan göra någonting verkligt också med en bild som haltar, Herre. Tack för att vi får lita på att det håller, Herre. Tack för att vi får lita på att du är starkare än någonsin, Herre. Tack för att vi får lita på att även om det känns som allt annat faller, Herre, så är du där. Och du sviker oss aldrig, Herre. Amen.